Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första 2 veckorna, gratis.
Jag tar en fika med Bobo, en väldigt god kär vän till mig. Jag ska medverka i hans podd.
Krull och Kriminell.
Ja, den 13 på...
13 november på Royal Park, Frösunda.
Frösundavik.
Jag släckte belysningen, tog min jacka under armen och följde med Billy ner till bilen. Vi kom fram till polishuset i rätt god tid och jag pratade lite med advokat Hagström i telefon. Han försäkrade mig om att jag inte behövde vara orolig. Det här skulle enligt honom gå snabbt och smidigt. Och med tanke på bakgrunden och Jormas dom så var det föga troligt att det skulle bli någon tvist om vårdnaden. Vad som dock nagde i mig var något som tanterna på kvinnojouren talat om för mig tidigare. Och som tydligen var ett vanligt problem bland kvinnor som hade barn med våldsmän. De sa att trots allt det vi varit utsatta för, trots den misshandel och psykiska terror jag tvingats genomlida, trots Jormas dom och den skräck vi levt i de senaste månaderna, så kunde det hända att det svenska rättssystemet blundade för allt detta och menade att det inte utgjorde en giltig grund när det gällde att fatta beslut om vilken miljö som var bäst för Isak att leva i. Om jag på något sätt motsatte mig att Isak skulle få umgås med sin pappa så kunde rätten anse att jag försvårade och rent av saboterade ett umgänge. Det kunde leda till att jag förlorade vårdnaden helt och att den istället gavs till Jorma. Det spelade i det sammanhanget ingen roll vad Jorma hade utsatt mig för. Bara vad han hade gjort mot Isak betydde något. Och sanningen var ju den att han inte var dömd för barnmisshandel eller pedofilibrott. Att man från samhällets sida inte såg till helheten tyckte jag var en enorm brist. Visst hade jag läst fruktansvärda historier i dagspressen om gråtande barn som klamrade sig fast vid sina mammor i panik och tvingades åka till sina pappor. Men jag var ändå oförberedd på att man inte såg längre än näsan räckte. Man tog inte hänsyn till att de här barnen, som kanske sett sin pappa halvt sparka ihjäl deras mamma, att de istället för trygghet och tillit kände fasa inför den förälder som betett sig så, som svurit, hotat och misshandlat inom hemmets 4 väggar. Det brydde man sig inte om. Barnet skulle till pappan och gjordes det invändningar kunde barnet faktiskt mista också sin mamma. Vad händer med ett sånt litet barn? Vad rör sig i huvudet på en liten pojke som utsätts för detta? Hur ska han kunna lita på någon vuxen människa? På en mamma som tvingas släppa honom ifrån sig och som ljuger för honom när hon säger att allt kommer att ordna sig. Hur ska han kunna tro på ett samhälle som tvingar honom att gå mot sin vilja? Hur ska han kunna förhålla sig till en pappa som ger honom signaler om att det han, pappan, gjorde mot pojkens mamma inte var så farligt? Vad för slags människa blir den pojken när han växer upp? Vad för slags värderingar får han? Jag vaknade upp i mina dagdrömmar och funderingar av att Billy frågade mig om jag ville ha en kopp kaffe. Ja, tack. Jag tar gärna svart kaffe. Det ska bli, sa han och försvann. Jag satt inne på Billys kontor. Det var halvstort och sådär opersonligt som det gärna blir på statliga myndigheter. I bokhyllan längs en av väggarna stod det böcker, pärmar och personliga ägodelar. Och på det renständade skrivbordet framför pansarglasfönstret låg det några kladdblock bredvid en telefon med flera ingående linjer. Jag satt på snurrstolen och väntade på att Billy skulle komma tillbaka med kaffet. Så, Michaela, sa han strax därpå och sträckte fram en mugg. Här har du ditt svarta kaffe. Tack, fina Billy, sa jag och smuttade på den rykande drycken. Medan vi satt och väntade på att tingsrätten skulle ringa till oss kallpratade vi för att lätta upp stämningen lite. Billy berättade historien om när de på polisstationen blev tvungna att göra sig av med pepparsprayen eftersom det fattats beslut om att de inte längre fick använda den i tjänsten. Då stod de här nere på gården, gubbarna, och tömde sina burkar. Men de tänkte inte på att det var motvind. Ha, ha, ha. Du skulle ha sett alla poliser som gick omkring och nös i korridorerna. Ha, ha, ha. Förresten, Michaela, så tror jag att jag har en burk kvar någonstans här i bokhyllan. Vänta lite. Billy började rota runt bland sina saker och utbrast. Ja, här är den. Jag vet inte om det är något kvar. Vi kan väl se. Han tryckte ner munstycket och utströmmade det pepparspray. Helvete! Blunda och håll andan, Michaela. Det fanns visst lite kvar. Vi småsprang båda ut ur hans kontor. Jag kunde inte låta bli att fnittra. Det fanns nog ingen som var roligare än Billy. Han visste precis vad som behövdes för att göra stämningen lite gladare. Vi väntade i korridoren på att sprayen skulle lägga sig i rummet. Och just som den gjorde det ringde telefonen. Det var från tingsrätten. Rättegången varade inte länge. Jorma avstod från vårdnaden. Så den tilldömdes alltså till mig. 17 kapitlet. Så kom februari månad. Och jag försökte läsa så många tidningar som möjligt. För min syster Hanna hade börjat figurera så smått i skvallerpressen och jag var mäkta stolt över henne. Jag kom också på mig själv med att börja slappna av mer och mer. Jag hade inte pratat med Marianne på länge, så hoten mot mig kändes avlägsna. En kväll insåg jag plötsligt att jag de senaste kvällarna faktiskt hade vågat gå fram till fönstret för att släcka lampan på fönsterbrädan. Innan dess hade jag krupit av rädsla för att någon där ute i mörkret skulle se mig i det upplysta fönstret. Jag började leka med tanken på att kanske ringa mina föräldrar för att höra om de kunde komma ner och hälsa på oss när Ville fyllde 2 år, den 22 februari. Lika mycket som jag ville återknyta kontakten, lika medveten var jag om att det var precis ett sånt beteende som man väntade på från min sida. Jag skulle invaggas i en falsk känsla av trygghet och tron på att tiden läker alla sår. Och när jag repat lite mod skulle de slå till i ett ögonblick av ovaksamhet. Jag hade en stor önskan. Och det var att Jorma skulle ta sitt förstånd till fånga. Att han där i fängelset skulle inse hur ohållbar min situation hade varit. Och att jag fattat rätt beslut när jag valt att fly. Jag hoppades att han skulle förstå att de droger han stoppat i sig hade gjort honom galen och totalt omedveten om sitt våldsamma beteende. Tänk om han hade bestämt sig för att lämna oss i fred. Eller så hade kanske någon busig i samma fängelse talat honom till rätta och fått honom att inse att han måste dra sig undan. Vad som än blev min biljett hem så skulle jag kanske aldrig riktigt få reda på det. Även om jag i Göteborg hade vänner som Rebecca, Niklas och Anita omkring mig så längtade jag kolossalt mycket efter dem där hemma i Kungsängen. Så till slut tog jag telefonen. Och slog numret till mamma. Hej mamma, jag saknar er, sa jag när hon svarade. Jag skulle bli oerhört glad om ni på något sätt kunde ta er ner till Göteborg i smyg. Då skulle jag kunna få visa er vår nya lägenhet och vi kunde fira Isaks födelsedag. Och kanske kunde Hanna följa med. Men då får ni sätta på henne en ögonbindel och låta henne ligga ner i bilen från det att ni passerat Borås. Svaret jag fick var att mina föräldrar skulle undersöka om det fanns några möjligheter för dem att komma på besök. De lovade att göra sitt bästa, för det fanns inget de hellre ville än att få träffa mig och Ville. Det stod den 22 februari 1997 på väggalmanackan och det var lilla Villes födelsedag. Jag hade köpt ett akvarium som det simmade omkring vackra guldfiskar i. Jag satt uppe hela natten före den stora dagen och placerade ut stenar och alger. I en av djuraffärerna i Majerna hade jag hittat ett miniatyrskeppsvrak och en pytteliten skattkista som blev pricken över i. Jag väckte min son på morgonen med en liten tårta och ballonger. Vi gosade i sängen och han öppnade de andra små paketen som jag gett honom och som mest innehöll leksaksbilar. Kom, Ville, sa jag. Jag har också en stor present till dig. Stor bil, undrade han förväntansfullt. Nej, sötnos. Du är för liten för att få köra stor bil. Och du kan väl inte parkera en stor bil bland dina fina små bilar på golvet. Kom nu, hjärtat. Jag bar honom på höften ut i vardagsrummet. Jag hade täckt över akvariet med en stor handduk. Lyft på handduken, sa jag, och se vad som finns där under. Ville travade fram till akvariet och lyfte försiktigt på handdukskanten. Jag såg hur det började rycka i hans ena mungipa. Han tittade på mig och sken upp som en liten sol. Tack, mamma! Jag älskar dig, min lilla favoritgubbe, sa jag och log tillbaka. Sen satt vi på golvet och studerade fiskarna. Ville fick lägga ett par små flingor fiskmat i akvariet. De nyfikna små fiskarna simmade glatt upp till ytan och nafsade på hans fingertoppar. Oh, fiskbita, sa han förskrämt. Aj! Nej, knäppis, de bara pussar på dina fingrar och hälsar på dig. Jag tyckte precis att jag hörde en av fiskarna säga på fiskspråket: grattis på födelsedagen, Ville. Ville fnittrade lite och stoppade ner sin lilla hand igen i vattnet och lät de ivriga fiskarna nafsa de sista resterna mat från hans fingrar. Senare på dagen skulle vi ha kalas. Anita och Anna skulle komma och äta tårta. Och Billy samt personalen på kvinnojouren Cassandra skulle försöka titta förbi och gratulera lilla Ville på den stora dagen. Vårt mys framför akvariet avbröts av en knackning på dörren. Jag reste mig och gick ut i hallen och frågade vem det var. Det är tomten, hördes det genom dörren. Jag drog på munnen, för den rösten kände jag alltid igen. Fast jag egentligen inte fick, så tittade jag i kikhålet och såg bara en stor, spetsig näsa.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, application and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Mamma! Jag slängde upp dörren och kastade mig runt halsen på henne. Ni kom ändå, vilken överraskning! I sällskap med mamma var Gunnar, Anita och min syster. Hanna, skrek jag. Vad fin du är. Hej syster, syster, sa Hanna. Log och gav mig en varm och hjärtlig kram. Det var inte igår. Vad kul att äntligen få se dig. Mamma har tvingat mig att ligga ner i baksätet med en gammal svettig strumpa över ögonen i mer än 2 timmar. Vi fnittrade lite, samtidigt som Ville var som klistrad runt halsen på mormor och morfar. Ja, sa Anita och låtsade se sträng ut. Nu är man plötsligt vattenvärd. Vi samlades i vardagsrummet. Ville visade mormor sina nya leksaksbilar och körde brum-brum på golvet. Gunnar hade satt sig bekvämt till rätta i soffan och surplade i sig varmt kaffe ur en kopp. Hanna, sa jag, du måste berätta om allt roligt som du varit med om. Jag har läst att du är en kändis nu. Jag fnissade lite. Mamma berättade att du har opererat brösten. Och det kan man ju inte undgå att se. Kom så går vi in på toaletten så får jag se. Gjorde det ont? Hanna berättade att hon hade turnerat landet runt med något som hette Beach Model. Vad hon gjorde var väl mer eller mindre att gå ut på en scen iklädd en röd baddräkt och låtsas vara Pamela Anderson. Det var bra betalt och hon kunde tillbringa mycket tid tillsammans med sin pojkvän Peter som jobbade som diskjockey på samma show. Om någon hade sett oss där inne på toaletten den dagen så skulle den personen aldrig ha kunnat tro att vi var systrar. Hanna stod där med kurvor lika snäva som de på Monza-banan i Italien och omsorgsfullt målade putläppar. Hon var gyllenbrun över hela kroppen och hade de största bröst jag någonsin sett. Jag kunde nästan svära på att ett av brösten var större än mitt huvud. De var instoppade i en ljuslila mohairtröja och urringningen var så djup att den skulle ha fått till och med en så rutinerad kvinnokar som Arne Weise att rodna och svimma. Hennes hår var honungsfärgat med lätt guldblonda slinger. Hon kastade sitt hårsvall sexigt över axeln och med sån känsla att om jag ens hade försökt härma henne så skulle jag ha tappat balansen och hamnat på toalettgolvet i en hög. Bredvid henne kände jag mig som en liten, mager, färglös råtta. Min kropp var rakare än en 10-årig thai-pojkes och mina ögonbryn var så buskiga och oplockade att de helt tycktes flyta ihop. Den där felplacerade mustaschen gick inte riktigt ihop med mitt bleka, prickig korvaktiga ansikte. Håret var tovigt och så där matt och trist i färgen som det bara blir på vintern. Och brösten var som små randiga skinnlappar som hängde slappt och dallrade från min beniga bröstkorg. Åh, vad min syster var fräsch. Snälla Hanna, sa jag. Du måste ge mig lite tips om hur man får bort ringar under ögonen och klär sig fint. Apropå det, Hanna, så måste jag få visa dig min nya fina skjorta. Det är en äkta Peak Performance. Du kommer att älska den. Min familj stannade ett par dagar. Och de bjöd på några av de mysigaste stunder jag haft sedan vår flykt i början på september. Ville älskade att vara med mormor och morfar. Han tog varje tillfälle i akt att sitta i knät på någon av dem. Och få dem att leka, baka, laga mat tillsammans med honom. Och gärna också läsa sagor för honom. Vi stannade i lägenheten och bara njöt av varandras sällskap. Jag hade inte haft så mycket eller särskilt bra kontakt med Hanna de senaste 8 åren. Så de få dagar vi nu fick tillsammans gjorde att vi kom varandra närmare. Hanna var en riktig mjukisrebell och hon fick mig att skratta och göra tokiga saker. Jag var en lugnare och mer tillbakadragna av oss och jag bara gapade när hon berättade om sina turnéäventyr. Gunnar stod i köket och gjorde sin speciella kinagryta som var min favoriträtt. Jag hade bett honom att laga riktigt mycket så att jag kunde frysa in det som blev över. Vi skulle äta tillsammans, dricka en kopp kaffe och sen skulle familjen lämna mig och Ville och köra den långa vägen tillbaka till Stockholm. Efter måltiden hörde jag Hanna viska till mig från sovrummet. Maggan, kom och stäng dörren. Visst, svarade jag och smög försiktigt in i rummet och drog ljudlöst igen dörren bakom mig. Maggan, jag är inte dum, sa Hanna. Jag fattar väl var du gömmer dig, fast jag inte säger det till mamma. Men om du vill kan jag kanske komma tillbaka hit i smyg. Hanna, vågar du verkligen det? Det kan ju vara farligt, för både dig och mig. Jag kommer självklart att göra det smidigt, så att ingen får veta något. Jag tänkte en stund och kliade mig lite i huvudet innan jag sa: ja, Hanna, det vore jätteskojigt. De lämnade Donsögatan i sin tillbucklade Hyundai, medan jag och Ville stod på balkongen och vinkade farväl. De kontrakt som man hade lagt på mig och Hanna var fortfarande något av ett mysterium för mig. Varför hade jag inte hört något? Varför var det så tyst? Det var först en dag i mars som jag förstod vad som var anledningen till att ingenting hade hänt mig. Min historia hade gått från mun till mun uppe i Stockholm och snappats upp av en godhjärtad kvinna som råkade vara gift med den före detta ledaren för ett MC-gäng. Denne fruktade och väderbitne hårding la sig inte platt för någon och var en ledare med stor pondus. Att reta upp honom var detsamma som att be om en enkel biljett till helvetet. När hans fru nu återgav för honom den historia som hon fått höra från lite olika håll fattade han sympati för mig och mitt öde. Så den ärrade och högreste kämpen tog oss under sina vingars skugga. Om någon fick för sig att röra mig och Hanna så skulle de först bli tvungna att ta itu med vår beskyddare. Det var som om alla pusselbitarna föll på plats. När jag nu plötsligt förstod varför allt var så lugnt. Jag stod under beskydd av någon jag aldrig träffat. Hanna hade börjat smita iväg efter sina shower runt om i landet och kom alltid hem till mig maskerad. Däremot var det svårt för henne att dölja sina enorma bröst under en jacka. Men hon gjorde ändå sitt bästa. Hennes korta besök var höjdpunkter för mig och Ville. Vi brukade smita ner alla tre till en lokal krog som hette Smaka. Och där frossade vi på köttbullar och potatismos. Vi började lära känna personalen och de sa att vi kunde komma ner och dricka drinkar någon kväll ifall vi hade lust. Vid ett av dessa besök sa Hanna att hon skulle försöka komma tillbaka redan följande helg. Så jag ringde till Anita och frågade henne om inte lilla Ville kunde få vara hos henne över natten. Visst, Michaela, sa Anita glatt. Ville är alltid välkommen. Vad kul att du ska göra något skoj. Passa på du. Det har ju säkert inte varit många gånger de senaste åren som du haft möjlighet att gå ner på stan. Tack fina Aja, sa jag. Jag älskar dig. Det ska bli så roligt att få fnittra lite med Hanna. Tiden rusade förbi och det hade snart blivit varmare i luften. Jag och Ville började ta långa promenader igen. Vi åkte till Slottsskogen och tittade på djuren i det mini-zoo som fanns där. Ville älskade att vara i sandlådan, där han lekte med grävskopan och parkerade alla sina bilar i långa rader. Jag kan inte ljuga och säga att jag älskade att låtsas äta sandkakor. Men att gunga och mata fåglar kunde vi göra i timmar. Min älskade lilla pojke bara växte och växte. Jag tyckte att han riktigt började blomma upp. Han var glad och sprallig. Och inte längre den lilla tysta farbrorn som inte sa mycket. Man kunde se att han var lycklig. Hanna kom till Göteborg med jämna mellanrum. Och när hon kom fick jag chansen att ha lite vuxenskoj. Jag njöt av varje dag som gick. Vad jag inte visste var att det bakom hörnet väntade något som återigen skulle rycka upp oss ur den tillvaro vi försökte skapa. Vi skulle ännu en gång tvingas packa våra väskor och fly. Det var en av de där första vackra vårdagarna när fåglarna kvittrade och man riktigt kände att vintern definitivt dragit sig tillbaka. Jag och Ville hade tagit spårvagnen in till stan. Ville satt i sin vagn och gnällde och ville ta av sig jackan. Nej, Ville, det är inte alls så varmt. Man blir lurad av solen. I skuggan är det jättekallt. Du kommer att bli förkyld och få ont i öronen och börja gråta. Du vet ju hur ont det gör, så snälla Ville, sluta nu. Vi promenerade längs avenyn. Vi skulle försöka hitta biblioteket för alla böckerna där hemma var så sönderlästa att sidorna trillade ur dem. så det var både nödvändigt och spännande att åka till biblioteket. Ville, sluta nu att böka omkring, sa jag irriterat. Du ska snart få ta av dig både jackan och mössan, men inte just nu. Jag var så inne i mina förmaningar att jag inte riktigt lade märke till den bil som saktade in bredvid oss. Men av någon underlig anledning kunde jag känna att någon studerade mig uppifrån och ner, granskade mina kläder och Ville. Det kändes inte som en varm blick. Nackhåret reste sig sakta på mig och jag vågade inte lyfta blicken. Jag stoppade långsamt ner ena handen i fickan och höll fingret på knappen till överfallslarmet. Den andra handen förde jag försiktigt ner i nätkassen på vagnen. Men jag kunde inte känna larmtelefonen. Jag mumlade till Ville att han skulle vara tyst. Jag var livrädd och förtvivlad över att det här hände just nu. Jag lyfte sakta på huvudet. Och vad jag såg fick blodet att frysa till is i mina ådror. Min blick möttes av de kyliga blickarna från tre män i en röd liten bil. Jag kände genast igen dem. De var vänner till Jorma. Så vitt jag mindes var de jugoslaver. Och de såg ut som stora gorillor med muskler som pumpats upp så att huvudena flöt ihop med de köttiga tjurnackarna. Det hela tog bara någon sekund. Men det kändes som en evighet. En av männen vred på huvudet och sa något till föraren, som nickade och tryckte ner gaspedalen så att de lämnade platsen med en rivstart. Jag stod som paralyserad och kände hur det vände sig i magen på mig. Jag tvingades svälja flera gånger för att inte kräkas. Mamma, mamma, ropade Ville. Gå! Ja, Ville, sa jag matt. Strax. Jag kan inte minnas hur jag tog mig därifrån. Jag befann mig i ett chocktillstånd. Det var som om tiden stod stilla. Och allt det jag byggt upp tyckte jag var som en samling klossar. Jag hade lyckats bygga en hög och fin stapel av de klossarna. Men nu hade någon bara rusat fram och sparkat till min stapel. Jag stod där mitt på avenyn med mitt liv som utspridda klossar runt fötterna. Jag kommer som sagt inte ihåg hur jag tog mig hem. Det enda jag minns är att jag satt på golvet i min hall på Donsögatan med larmtelefonen vid fötterna och överfallslarmen fastspända i bältet. Jag försökte få tag på Billy men fick inget svar när jag ringde honom. Jag försökte också nå Anita men hon hade en lektion. Plötsligt hörde jag ljud i trapphuset. Mitt hjärta började slå dubbelslag. Jag bad försiktigt Ville att gå in i sitt rum och parkera sina leksaksbilar vid sängen. Jag ville inte att han skulle sitta i hallen, ifall vi nu fick besök. Så visslade någon lite glatt för sig själv där på andra sidan dörren. Och det lät som en kvinna. Var det Rebecka? Jag la mig in vid brevinkastet och viskade. Är det du, Rebecka? Va? Hördes det. Är det du, Michaela, som väser genom brevinkastet? Är du ensam? Frågade jag henne. Stod det någon i trapphuset när du kom in? Snälla Rebecka, du måste hjälpa oss. Vad sysslar du med, Michaela, undrade hon. Öppna dörren. Snälla Rebecka, låt din dörr stå på glänt. Jag ska bara hämta Ville. Kan du, för min skull, ställa dig i porten och se till så att det inte är någon där? Och kan jag då ta Ville och springa in i din lägenhet? Absolut, svarade Rebecka. Vänta ett ögonblick. Jag hörde en nyckel vridas om i ett lås. Sådär, Michaela, sa hon till mig. Nu är dörren öppen och jag går ner och ställer mig i porten och ser till så att kusten är klar. Tack, viskade jag. Jag rusade in till Ville och sa, vet du vad mitt hjärta? Ta med dig dina favoritbilar så går vi in till Rebecka och Niklas och äter namnam. Men du måste skynda dig så att inte Niklas hinner äta upp alla kakorna. Jag hjälpte Ville att hiva ner alla sina leksaksbilar i den lilla väskan och så lyfte jag upp honom på höften, tog min larmtelefon i farten och öppnade dörren. Rebecka, ropade jag. Jag är ute. Kan du komma? Fort! Rebecka kom rusande upp för trappan, skyndade in efter oss och låste snabbt både det undre och det övre låset i dörren.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men där är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.